Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Var det dags för sektpodden igen. Rigmor Rumär och Emma Genbeck sitter här. Jag heter Emma. Jag har en gång i tiden varit medlem i Knutbysekten. Numera driver den här podden tillsammans med dig, Rigmor.
Och jag är Rigmor Rumär, som sagt, läkare, psykoterapeut och analytiker.
En kort presentation av oss. Hur har din vecka varit, Rigmor?
Hur har min vecka varit? Jag saknade dig, vi har inte haft så mycket kontakt som vanligt. Men jag har följt med en debatt som jag tänkte skulle vara intressant att ta upp med dig nu när vi ses igen. Om en bok som är skriven av en kulturredaktör uppe i Norrland. Och hon heter Sara Meidel. Och den heter Ut ur min kropp.
Intressant, berätta.
Alltså hon beskriver anorexi inifrån. Hon har själv levt med anorexi i princip ända sedan sin barndom. Och det som har varit intressant är att hennes bok har väckt otroligt intensiv debatt i olika medier. Så allt ifrån SVT:s kulturredaktör till P1, Studio 1 har jag lyssnat på, och i princip de flesta stora tidningar har artiklar runt den här. Inte bara recensioner utan också intervjuer med henne själv och så. Så att det här tyckte jag var väldigt intressant. Och nu kanske du tänker så här, ja men vi pratar om sektpodden.
Jag tänkte just fråga, liksom, tycker du att det är ett bra ämne att få in det här? På vilket sätt?
Jo, men dels därför att det har blivit så polariserat att några tycker den här boken är otroligt intressant och försvarar hennes projekt och beskriva det är som en fallbeskrivning om sig själv.
Är det som en biografi där hon beskriver sig själv och sin egen historia kring anorexi?
Med anorexin som den röda tråden, så får man veta mycket om hennes livshistoria, hennes livsväg. Hon är drygt 40 idag. Hon är trebarnsmamma. Men hon har levt med anorexia sedan barndomen. Och de som reagerar mot det här, de menar, var någon som, en recensent som skrev att jag har haft anorexi. Och en bok som den här fungerar som en trigger. Det var länge sedan jag kände sån längtan att svälta mig själv igen.
Hur menar hon? Menar hon att hon, förstår mig rätt, men liksom nästan glorifierar lite grann på ett sätt som gör att man längtar tillbaka till någon, någonting? Eller,
det här, eller hur, ja, det här är det intressanta, tyckte jag, när jag läste boken nu, jag läste den, så det här fascinerar mig därför att boken är väldigt välskriven. Jag tyckte hon påminner lite grann i sin författarstil, påminner hon mig om Linn Ullmans bok Flicka 1983, som jag läste nyligen. Alltså det, man rör sig runt sig själv. I och för sig tycker jag att självbiografier är väldigt intressanta. Men man ska ju veta då att biografier är intressanta ofta på ett annorlunda sätt när man blir studerad utifrån hur andra har uppfattat den. Men alltså det som hon blir kritiserad för av de som reagerar mot boken, det är att hon romantiserar, nästan förandligar upplevelsen av anorexi, och samtidigt så ger hon liksom tips hur hon har burit sig åt och hur fixerad man i sitt tänkande, i sitt beteende, i sitt känsloliv är hela tiden runt vikten, kroppen, maten.
Kan man då säga att det är en bok som för den som inte har en ätstörningsproblematik, så är det ett bra sätt att vad ska man säga, förstå och få titta in i tankevärlden och hur det fungerar. Men för den som har kanske i botten något problem, så blir det istället något som triggar.
Kan det nog vara. Alltså, och där kommer vi ju till varför jag tycker vi kan prata om den i våran podd. Därför att jag har ju haft genom åren många, kan jag säga, personer som har haft en ätstörning med anorexia. Och det som händer i, om man tänker en familj, när ett barn eller en ungdom utvecklar anorexi, eller för den delen som här, mamman i en familj, det är att personerna runt omkring, ibland har jag tänkt så här att under en sån period så blir anhöriga nästan som planeterna i ett solsystem, där solen är en svart sol i form av den anhöriga som lider av anorexia nervosa. Alltså att det är, till skillnad från många sjukdomar, de flesta sjukdomar, så vill personen med anorexi inte bli frisk. Och då liknar ju anorexi beroendesjukdomarna.
Ja, verkligen.
Alkoholism, drogberoende, spelberoende, som också påverkar anhöriga väldigt mycket. Och man ska komma ihåg att anorexi kan vara en livsfarlig sjukdom.
Kan man inte också jämföra anorexi, tänker jag, med självskadebeteende också? Att det är ett sätt att självskada utifrån?
Kanske. Har du träffat på patienter som har,
jag har ju träffat på patienter som ofta har väldigt stora, alltså flera olika diagnoser och problem, där kanske ätstörning är en del av det, då man ofta har självskada, droger, diagnoser, psykisk ohälsa, alltså en blandning, vilket ju ofta kanske är också många gånger, så att det är svårt men så att visst, jag har inte jobbat med just renodlad ätstörningsproblematik, så jag kan inte det, men jag har ju stött på det i min yrkesväg.
Om jag skulle beskriva mina intryck, vad jag minns ifrån den här boken, så är det verkligen så att det här är en verbalt begåvad kvinna som är skribent i sitt vanliga liv. Kommer du ihåg att jag sa också att när vi något annat avsnitt, att det kan vara svårt att vara, jag tror det var när vi pratade om paret Stolpe, att om man läser och skriver i sitt yrke, eller som jag tycker om att göra det, så är man inte riktigt kontaktbar, utan man kan uppleva som att man är lite oåtkomlig och så. Och det är ju det som är problemet runt det här, när det dessutom är ett livshotande tillstånd, när anorexin har gått över i en självsvält som liksom inte går att bryta. Men det som är intressant med den här boken, det är att Sara Meidel beskriver liksom lockelsen in i. Hon säger så här: det är inte så att man inte känner hunger, utan man känner hunger och det gör ont och är väldigt obehagligt till man kommer över den här gränsen när det plötsligt släpper, och så får man den här euforin och så känner man sig nästan tyngdlös, och det är det som är den här kusliga sidan, att det finns ett tillstånd av något. Och hon jämför då det med kulturkvinnor i historien. Så att hon liksom känner sig besläktad med Karen Blixen till exempel, danska författarinnan, som var extremt mager, och Joan Didion, en annan, men också bildkonstnären Sigrid Hjertén. Hon pratar om Agnes von Krusenstjerna och kristna helgon som då man ska fasta och späka sig, och att det här har varit ibland en väg att möta Gud. Och hon beskriver då det här tillståndet som hon kommer över i när hon svälter sig själv över en viss gräns, och det sättet man verkligen känner att hon nästan får en övermänniskor upplevelse. Det kallar hon jägarläget. Och det är liksom när hjärnan har försatts i ett slags extremtillstånd för överlevnad. För att man är nära att dö i undernäring. Och då upplever man den här känslan av nästan tyngdlöshet. Och sen en slags extrem vakenhet. Och det kallar hon jägarläget. Och när hon pratar om jägarläget så idealiserar hon det här tillståndet.
Mm.
Och det man hajar till för i den här boken, det är att hon, när boken är slut, så är det inte som det brukar vara. Att när man har gått igenom en sjukdomsperiod och skriver om det, att man liksom har lämnat det, fått distans till det. Utan hon är fortfarande på något sätt identifierad med den anorektiska moduset. Eller sättet att identifiera sig.
Mm.
Och lite obehagligt tycker jag det är när hon kallar vi som har vanliga matvanor, kallar hon för flockmänniskor. Och hon säger även till sina barn att nej, men när deras kamraters föräldrar kanske vill att barnen ska komma hem och äta middag och inte följa med på den här lite mer rapsodiska mathållningen, som om de åker och badar eller så, så kanske det, ja, då säger man, så är det för flockmänniskorna.
Är det nästan lite något nedlåtande i det, alltså flockmänniskor, att de är som...
Ja, vad tycker du det låter som?
Ja, det är det jag tänker. Nej, men att det låter som att det är de där som gör som alla andra och är en stor flock och de är inte unika. Alltså att jag lägger lite det i när du berättar det bara. Jag har inte läst boken, så att det...
Ja, men det är precis så det är. Det är precis det man reagerar, eller jag reagerar emot.
Ja. Men jag tänkte på det här när du beskriver det här, att hon går över det här jägartillståndet och att man liksom går över någon euforisk... Alltså det låter ju väldigt mycket som ett beroende, en beroendeproblematik, tänker jag, där man söker kickar, när man söker de här, för att man vill också fly från någonting annat. Man vill inte vara kvar i det här, kanske då flockmentaliteten, eller vad det nu är för någonting. Och sen tänker jag på det här när hon jämför med kristna, till exempel, så tänker jag på fasta, för det är ju en del av den kristna livet.
Muslimska också.
Ja, precis. Exakt. Men, och alltså när man har fastat ett antal dagar, då kommer man ju över till en annan, alltså först är det jobbigt, och man känner hungern, sen kommer man ju över till en gräns där man inte heller känner hungern längre, och man får den här klarare hjärnan, man tänker klarare, man får liksom en öppenhet, och som pratar man i de här sammanhangen gentemot Gud, det blir liksom lättare kommunikation, eller så att det låter ju lite likt liksom, fast man sätter andra ord på det.
Ja. Nej, men precis. Mm. Det är bara det att en annan sak som jag funderade på, det är att hon beskriver vad hon kallar vid något tillfälle ett systerskap. Men det är liksom ett systerskap med andra som har svält sig själv på egen hand.
Mm.
Därför att när jag sa det här, att i en familj där det finns ett barn, en tonåring eller en förälder med anorexi, att de blir som den här solen i solsystemet, men det är en svart sol som inte värmer utan som skapar ångest och oro runt omkring förstås. Så är det inte så att det är som ett systerskap bland anorektikerna, att de håller ihop på man är solitär, man är ensam i sin anorexi. Och det har nog att göra med att det är som när de här belöningssystemen i hjärnan sätter igång, de dopamindrivna, dopamin är en signalsubstans då som har att göra med de här förändrade sinnesupplevelserna och självupplevelsen, så blir man liksom ensam. Så det finns inga typ knarkarkvartar av anorektiker som svälter tillsammans. Det har inte jag stött på i alla fall.
Mm.
Utan man svävar i sin egen ensamhet. Och i början av boken så beskriver hon John Bauers målning Tunstar.
Mm.
Och det är också, tycker jag, när jag ser på den med vuxna ögon, en tragisk, farlig bild av en liten flicka som sätter sig alldeles ensam i skogen.
Mm.
Det är inte tre små tunstarror, utan det är en. Och just sagogestalterna, om du tar den här kända målningen som också John Bauer gör av prinsessan som rider iväg på en älg, på en stor älgtjurs nacke ut i skymningen, eller den lilla älvan som är trådsmal bland trollen som trollen har stängt in. Så det finns liksom inga knubbiga älvor och prinsessor i den sagovärlden.
Nej, det är, alltså, när jag tänker på dem, då är det ju små, alltså det är flickor.
Ja.
Det är inte ens tonåringar, utan det är små flickor.
Ja.
Med raka, smala kroppar.
Ja. Raka, smala kroppar. Och det beskriver hon också som en drivkraft när hon går in i det anorektiska i 11-12. Hon vill inte bli stor. Hon vill behålla sin barndom. Det är som att stanna tiden när man stannar viktökningen och tillväxten.
Men om man säger då det här du pratar om, som är, om vi nu för sektperspektivet, så är, ja, men det, jag vet till och med att vi i Knutby någon gång faktiskt, fast då att någon använde det som en liksom positiv liknelse vid hur det skulle vara då, där Åsa då var solen och vi andra var som liksom planeten och stjärnorna och skulle liksom finnas runt omkring för att liksom uppfylla det här. Så låter det ju ganska likt som hur det blir i en dysfunktionell grupp då.
Mm.
Och du menar att det blir liknande i en familj där man har de här. För jag menar, även en sjuk människa, jag tänker på när min pappa blev sjuk, så blev ju han, jag menar, naturligt blev ju han centrum för oss allihopa, för att han, men det som du säger, målet är att han skulle bli frisk, och det är inte målet för en anorektiker om de inte har kommit till någon form av insikt då förstås, kanske.
Ja, ska vi ta de där enkla symptomen när vad som händer, som är liksom en varningstecken för.
Gör så.
Ja, men det börjar med att man är lite petig med maten. Sen att man förlorar vikt eller börjar banta, och det går väldigt fort. Och sen att man börjar få den här fobin, att man börjar väga sig, hålla ordning på precis om man går upp eller ner, och vara rädd då för att gå upp i vikt. Och sen samtidigt den här paradoxen att man blir matfixerad. Det här är personer som läser recept. Jag vet att en av mina pojkar hade en kompis som hade en kusin som hade anorexi, som brukade komma och hälsa på vid helgerna och sådär. Och det tyckte smågrabbarna var härligt, för att hon bakade bullar och bakade bullar och bakade bullar, goda bullar.
Mm.
Så att man bakar, lagar gärna mat och så tittar man på när andra äter.
Och jag tror jag kan tänka en sak i vårt moderna samhälle, så tror jag att man lägger upp mycket matbilder också. Jag tänker på Instagram och på sociala medier och sådär. För det är ju väldigt vanligt att man lägger upp läckra bilder på matupplevelser.
Det har du rätt i.
Det finns ju ganska mycket sånt, och även hetsätning finns ju också, och man kan hitta på nätet och titta på. Så, ja, det finns ju mycket som du får tag i på den vägen också.
Och det är vad man gör när man har den här ätstörningen. Mm. Att man blir väldigt intresserad av att pröva olika saker. Du beskriver Sara Meidel också i den här boken hur man liksom får tips. Ja, men det kan jag pröva. Det har inte jag tänkt på. Och när hon går in i behandlingsprogram, därför att på kliniskt terapi för sin anorexi, ja, men då finns det trick som till exempel att hon dricker jättemycket vatten alldeles innan. Så att om du har druckit en liter vatten så har du ju ett kilo mer kroppsvikt. Just och så det. Går man inte och kissar innan, utan efter mätningen. Men sen är det ju det här med motionen, att de är överdrivet aktiva och vill röra sig hela tiden och springa. Det här är ju personer som, jag kommer ihåg på sjukhuset, som ligger och, du vet, man cyklar i luften, så man ligger på rygg och cyklar med benen.
Mm.
På nätterna så kunde man se det här inne på avdelningen, hur de cyklar och cyklar och cyklar för att hela tiden hålla sig i rörelse och förbränna kalorier.
Mm.
Så att man känner också när man tar en person med anorexi i handen att de ofta är kalla. Och kan till och med ha lite så här blåskimrande cyanotisk färg på fingrarna och tårna perifert.
Mm.
Och när det har gått riktigt långt så ser man ju att de blir som ludna på armarna. Jag var på ett bröllop i Belgien och så sa jag till min man och min vän som också var med där, har ni sett att brudens arm är luden? Och då såg man den vackra lilla unga flickan att hon var förstås anorektiker.
Mm.
Hade gått över i ett sånt.
Ja, tragiskt.
Ja, men den här debatten då, något som också har påtalats då, det är ju att författaren beskriver hur hennes egna barn vet hur jobbigt hon har med att äta. Så när de är på en semesterresa och blir bjudna på god fruktjuice, mangojuice eller vad det var, ja, men då hjälper någon av döttrarna och liksom tar undan det juiceglaset, för det klarar inte mamma.
Mm.
Och hjälper till med att liksom föra undan mat som de vet att mamma inte klarar. Och då, det är där det här medberoendet kommer fram. Jag skulle säga det,
typ av medberoende helt enkelt.
Ja, visst är det det.
Ja. Och det kan jag relatera till utifrån min egen yrkesväg. Liksom, att, även om jag inte har jobbat så mycket med just anorexi och ätstörningar, så med beroendeproblematik och självskadeproblematik, som ju också är någon form av, det är också ett sjukdomstillstånd där du inte vill bli frisk alla gånger. Minns ni inte om, ja, många gånger så har du ju inte insikt om det och har en familj. Jag har sett familjer runt omkring som blir mer beroende. Och jag förstår det, för det är ju inte lätt att sitt eget barn, vad ska man göra?
Uh-huh.
Och där behöver man verkligen hjälp för att man kanske måste ta ett steg tillbaka. Att inte finnas där och hjälpa till, utan att faktiskt låta. Men det, ja, det krävs.
Vadå låta? Menar du att vården, sjukvården ska ta över, eller menar du?
Ja, jag tänker att som förälder behöver man ibland, och som anhörig, kanske man har gjort allt man kan och det hjälper inte, och det man gör blir liksom bara förstärker beteendena till slut, och man som täcker upp omkring för att, ja, man vet inte vad man ska göra, någon slags desperation för att kunna hjälpa den här personen, och då kanske det bästa är faktiskt att ta ett steg tillbaka och att inte svara på alla telefonsamtalen, inte finnas där hela tiden, täcka upp. Och det är inte så lätt.
Mm. Mm. Hon beskriver, författaren här beskriver just att Om barnen skickar en godnatthälsning när de kanske sover hos sin pappa eller är borta eller så, så får de väldigt ångest om inte hon svarar direkt. Därför att de upplever ju att mamma på något sätt lever nära någonting som kan vara livshotande.
Mm.
Och hon beskriver också någonting. Jag har aldrig haft anorexi, men jag har haft en sjukdom, hypertyreos, alltså sköldkörteln överproducerar hormoner så att ämnesomsättningen går upp, hjärtat slår fortare och jag blev faktiskt väldigt smal, väldigt hastigt. Mm. Och kläderna satt jättesnyggt och så. Men då hade jag ju de här symptomen på hjärtklappning och så, så att jag sökte ju sjukhus när jag förstod vad det handlar om och fick behandling. Men både genom de här egna erfarenheterna, men framförallt med patienterna, så kan jag se ofta när man sitter i ett sällskap att det är någon som är väldigt kanske smal och tjusig på det sättet. För då har vi inte kommit till än att säga att idealet är inte bara John Bauers teckningar.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi pratar om sagoprinsessorna, men vi kan ju också se det att hela modevärlden, det, kläderna sitter ju snyggt när man är smal, och fotomodellerna, de som går på catwalken, de är jättetrådsmala. Men man kan också se det i bedömningssporter som konståkning, att gymnastik, i de idrotterna så är det ju hela tiden risk för ätstörning, för att det är både lättare antagligen men också vackrare att titta på de här gracila, graciösa kropparna. Så att man får ju hela tiden en återkoppling, och sen blir det ju så med tiden när sjukdomen har stått, anorexin har stått ett tag, då kan man inte riktigt bedöma hur man själv ser ut. Man kan bedöma hur andra ser ut, brukar de beskriva. Men själv tycker man inte att man ser. Vi kan se en person som är så avmagrad så att det ser sjukligt ut. Men själv så uppfattar man inte det, sig på det sättet.
Ja,
så man får en liksom förvriden självuppfattning på det viset. Och samtidigt den här känslan av kontroll. Och att man inte riktigt är kötslig, man inte riktigt är fysisk, man är hjärna, man är ande, man är liksom någonting som svävar lite grann över den här vanliga verkligheten.
Mm. Men så du menar egentligen att det finns en sekt lik struktur som bildas runt omkring en sån här person, utifrån att man dels de som finns runt omkring anpassar sig, men också att den här personen blir väldigt självcentrerad utifrån just den här sjukdomen. Den gör det med en person.
Ja.
Hur omsorgsfulla och fina de än är egentligen innerst inne, och som vanligt, så blir man förändrad utifrån att man blir så fokuserad.
Ja, alltså, om vi säger att den dysfunktionella gruppen kan vara säcklig, så kan man ju säga det, för det är klart att man blir det är ju så med psykiska sjukdomar att personen inte längre kan klara sig på egen hand, kan inte sköta sin försörjning, kan inte ta hand om sig själv, har inte verklighetsuppfattning på samma sätt, så då blir det ju som att ta hand om ett litet barn fastän det är en vuxen människa. Och då kan man ju säga att det är det lilla barnets privilegium att inte behöva återgälda, utan ändå vara älskad och omhändertagen. Oavsett egentligen. Mm. Så att det blir ju någonting väldigt självcentrerat runt en person. Som, och det är också, jag har hört personer som har haft anorexi som liksom har känt att när det går emot dem, och det folk har varit orättvisa eller så, att okej, okay, jag kan sluta äta. Mm. För då får man sin vilja igenom lite, att det blir ett sånt spel.
Mm. Men det kan, jag kan tänka att det kan ju vara liksom svårt också att hantera balansen i det här, för att å ena sätt så är det en sjuk person som behöver omsorg för att bli frisk, och det sista de kanske behöver höra är att de är självcentrerade och att de är liksom för att det, men samtidigt som man kanske också måste ta bort det där som finns och kretsar kring dem för att de också ska kunna bli friska. Förstår du vad jag menar? Att det är liksom att hitta den. Jag kan i alla fall känna igen utifrån att man har jobbat med beroendeproblematik och självskada och det här, att den här balansen mellan att visa omsorg när det liksom finns behov av det på ett sunt sätt, men att kunna kliva ifrån när det blir osunt och krävande på ett sätt som gör att det inte alls, det blir bara kontraproduktivt i förhållande till att personen blir inte hjälpt av att jag går dit en gång till och sätter mig, oj, hur går det för dig? Att istället kan skapa ångesten.
När det gäller anorexi så har vi beskrivit den här självtillräckligheten. Och det brukar man ju säga är, ordet autism betyder ju just att man är vänd till sig själv. Och vid Gillberggruppen nere i Göteborg, som är de som har varit så ledande när det gäller neuropsykiatrin, så finns det en forskare som heter Louise Karjalainen, som just har diskuterat, hon skrev sin avhandling faktiskt och jämförde ätstörningen hos personer som har autism. Är det här på något sätt korrelerat? Har du hört talas om det?
Nej, berätta.
Nej, jag tycker det är intressant. Ja. Därför att anorexia och bulimi och så vidare. Ja, då menar hon att då har hon kunnat visa att det finns vissa likheter. Och samtidigt olikheter hos personer som inte har autism. Personer med autism, de kan till exempel ha svårt för att göra flera saker samtidigt. Och det betyder att när man äter, när man tuggar och sväljer, och samtidigt ska man skära maten med gaffel och kniv, och är i socialt sammanhang, så ska man samtidigt vara trevlig mot människor runt bordet. Det kan vara för mycket. Och då kan liksom det autistiska draget, man kanske inte har ett syndrom, men man kanske har en släng av autism. Och då kan det vara någonting som underlättar att man går in i en anorexi.
Okej.
Och då är det ju också så att har man autism i bakgrunden, då försvinner inte egentligen de här symptomen när man blir normalviktig. När man blir normalviktig och inte har autism, då har man inte längre problem med att prata med när man äter eller använda kniven och gaffeln samtidigt som man tuggar.
Mm.
Men i själva sjukdomen så kan de här två symptomen gå ihop.
Just det. Jag har stött på den här mandometerkliniken lite grann när jag har jobbat. Att jag har haft någon patient som har varit kopplad till det. Är du bekant med det?
Ja, visst.
Ja.
Det var professor Per Södersten som har varit på anorexiacentrum vid Huddinge sjukhus, Karolinska. Och jag antar att han är nog ett par år äldre än jag, så jag antar att han kanske är emeritus. Men det verkar som att han fortfarande är aktiv. Och han skapade ju någonting. Alltså de påstår att de har 75% tillfrisknande och bara 10% återfall i anorexi. Och det är ju sensationella resultat. Han säger bland annat att man har tänkt fel. Därför att man har tänkt sig så här att man utvecklar anorexi, så finns det en psykisk orsak bakom. En psykisk problematik.
Mm.
Och så har man i terapi, psykoterapi och så vidare försökt lösa den psykiska problematiken. Men han menar att det är liksom omvänt. Att du går in via en bantning eller via en fysisk överaktivitet in i anorexin. Och när du botar anorexin så att du blir normalviktig, då försvinner den psykiska problematiken.
Mm. Ja, men jag känner igen det där utifrån att jag, som sagt, för att det är lite, att som jag uppfattar så handlar man ju, det här med mandometer är ett sätt att som jag har förstått, att väga och lära sig med normalportioner, att känna normal alltså mättnadskänsla, och att skapa liksom förutsättningarna för att lära sig hur man äter och vad som är normalt och inte och så vidare.
Mm.
En del i det. Det finns, jag tror att man har 4 olika hörnstenar att jobba med, men och de, som jag har också läst just det där, att de menar att när man skapar det, då försvinner de andra symptomen av men trötthet, vi var inne på kyla där, att man blir kall, alla de här bitarna, och också ångest, depression.
Mm.
Så rent fysiska, hög puls och de här sakerna och allt. Ja. Det är väldigt intressant att vända på det, och att de har faktiskt en väldigt god...
De lär ha en...
gott resultat.
Ja, ja. Visst, de, här i Stockholm där den kliniken utvecklades, de har tagit emot patienter från andra landsting också. Och han säger, Per Södersten, han säger själv att han refererar till en patient som sa till honom, som hade varit sjuk i anorexi, att hon visste inte längre hur jag ska äta. Och jag vet inte hur jag ska kunna lära mig känna när jag är mätt. Och då menade hon, kan inte jag få lära mig genom mandometer att hur jag ska äta igen?
Mm.
Och det här att han skapar liksom ett dataprogram när nu är det dags och nu ska du äta så här. Så man får liksom lära sig en metodik. Det låter ju väldigt mekaniskt. Mm. Men
det har det ju haft gott resultat.
Ja visst, ja. Efter ett år så är 75% tillfrisknade. Och det är också oberoende av hur svårt sjuka de var, hur gamla de var, vilket kön de tillhör.
Hur vet du någonting om, för jag blir gärna så här funderad på, till exempel, eftersom jag har jobbat med patienter som ofta har en bredare problematik, alltså man har ofta psykisk problematik, ohälsa och så vidare i grunden också, och kanske har just de sakerna också, som gör att, då tänker jag att det inte är riktigt lika enkelt. Men,
antagligen inte.
Nej.
Men det är ju... Det vet inte jag faktiskt hur de har jobbat. Det här som jag tog exemplet med autism är ju ett sätt att studera om det finns skillnader ifrån det.
Mm.
Men en annan sak som är intressant är ju att han säger också att man kan faktiskt behandla överviktiga på samma sätt. Därför han menar att anorexi och övervikt är extremerna på samma kontinuum. Så de har börjat med kliniska studier nu tillsammans med barnkliniken vid universitetet i Bristol. Och han menar att det går att behandla.
Mm.
Då kommer vi över till en samtidig debatt som vi hade i veckan. Och det gäller, då pratar vi om en bok som du kan ha hört talas om.
Mm. Tror jag vet vilken du menar.
Ja, vad säger?
Nej, men jag tänker ju på Stina Wolter och hennes... kroppsaktivism och hennes bok som hon skrivit. Om det är den du tänker på.
Kriget mot kroppen.
Ja.
Som hon har skrivit tillsammans med Erik Hemmingsson.
Ja,
just det. Han är också, han har forskat på obesitas, alltså övervikt.
Mm.
Men han har inte gjort det, vad jag förstår, som kliniker. Han är inte läkare, utan han är
med folkhälso.
Från idrottsmedicinen, tror jag.
Ja,
så de skriver den boken tillsammans.
Mm.
Och de menar ju liksom att det här att man kan bli som överviktig kränkt när man går till en läkarmottagning eller om man går till skolsköterskan och sen ska man upp på den där vågen och så ska det bli tal om det här att man måste gå ner i vikt. Och de menar att den traumatiseringen eller kränkningen är värre än att vara överviktig. Om jag har fattat dem rätt. Och då,
att man vill prata om det för att man inte ska vara så, att man ska behöva uppleva det när man just inom vården.
Ja, men det där de, Stina Wolter har ju lagt ut, jag har sett bilder liksom när hon dansar i underkläderna och liksom visar att hon njuter av sin kropp och mår bra som det är.
Men jag har ju blivit hyllad av massa med kvinnor som tycker det är jättebefriande och härligt.
Ja, faktiskt. Men då reagerar en rad kliniskt verksamma personer med professor Claude Marcus i centrum.
Okay.
Och de skrev en debattartikel här i Dagens Nyheter den 19 november med rubriken "Kroppsaktivisternas lögner får inte stå oemotsagda".
Så här intressant, berätta.
Ja, här sätts verkligen hårt mot hårt, för de menar att i den här boken så påstås det att graden av övervikt, när man använder ett mått, BMI som du vet, ja, men den säger att den inte skulle säga någonting om kroppssammansättningen och risken för sjukligheter.
Alltså säger Stina Wolter och Per i den här boken.
Tydligen. Och de säger, och man menar här också att de har sagt att om man bara har hälsosamma levnadsvanor så spelar inte vikten så stor roll. Och man menar också att ingen kommer att lyckas gå ner i vikt, utan 90-99% kommer att öka vikt när man får kontakt då med sjukvården som i det här fallet behandlar obesitas.
Och vad säger experterna om det då? De är inte så...
Nej, men de tycker att det är en onyanserad kritik mot sjukvården och som skapar problem, till exempel för, vi var inne på skolsköterskan, alltså i skolhälsovården när man ska väga barn med övervikt och så vidare. Och det kan också bidra till att många vuxna när de läser de här sakerna inte söker den vård som man har rätt till. Och att det faktiskt finns ett väldigt starkt samband mellan obesitas, alltså övervikt, och ångest och depression. Så de försvarar ju sin... Och då tyckte jag det var intressant med Per Söderströms påstående att man även kan använda en sån här att lära in att äta rätt. Och att det har samma, skulle ha samma goda effekt på övervikt, när man äter mer än vad man egentligen behöver. Han förklarar också att vår hjärna är liksom urgammal. Vi har, hjärnan är gjord för ett liv för 100 000 eller 30 000 år sedan. Och då gällde det att äta när det fanns mat. Och sen var det långa vandringar, man levde ett nomadiskt liv. Och när man får tillgång till mat så äter man för att kunna stå sig till fortsatt rörlighet tills det blir nästa ställe där man hittar något näringen. Och då säger han, vi har inte bromsen i vårat nervsystem. Vi har bara ät när du kan. Så liksom belöningssystemen och går på den linjen. Därför så måste man liksom lära sig. Och när man nu har tillgång, många har ju tillgång till hur mycket mat som helst, man kan gå och plocka i sig hela dagarna. Och då ska vi ju säga det, när vi pratar om anorexi, att övervikt är ett mycket större problem i folkhälsoproblem idag än vad anorexin är.
Ja, och det, jag tänker, det är väl också viktigt, tänker jag, att prata om just det här med att vad är, alltså för anorexi, om man tar den biten, så kan man ju, det kan du ju ha utan att vara, alltså, så smal som man kanske många gånger tänker när man går till den ytterligare gränsen. Det kanske inte syns.
Visst.
På samma sätt tänker jag som att du kan ju vara, vart går gränsen, alltså man pratar om övervikt. när ska man bli orolig? Alltså förstår du, det är inte heller så enkelt.
Nej,
att verkligen sätta den gränsen. Och någonstans så behöver man ju hitta någon, liksom, jag menar, vi är också olika byggda.
Oh,
vissa människor är av naturen väldigt smala, små, inte, liksom, medan vissa har en lägre ämnesomsättning och inte lika lätt tappar i vikt utan kanske går upp. Alltså man har, och det är väl det att hitta, tänker jag när vi pratar om de här två ytterligheterna då, att hitta det här att alla får rum inom det som är friskt naturligtvis, båda hållen.
Ja visst.
Och att vi...
Och att det då är naturligt att det kommer en bok som den Stina Wolter, hennes medförfattare, skriver. Där man säger, visar på fördelen att inte vara fixerad vid att vara smal.
Mm.
Eller liten som du säger.
Mm.
Men också att det är intressant att få veta hur det upplevs att vara en självsvält beroende person som... i den andra boken vi pratar om.
Mm. Ja, för det tragiska är att båda de här ytterligheterna skördar ju människoliv och skördar ju familjers problem. Ja, jag tänker vi pratar om att det finns flera människor runt omkring som också lider.
Ja. Och då tycker jag, om du frågar mig hur jag ställer mig, så tycker jag att det är jättebra att såna här böcker skrivs, men det är också viktigt att det debatteras.
Just det.
När man kanske om inte förhärligar så i alla fall försvarar och beskriver suget och tjusningen i att befinna sig på den ena eller den andra extremen eller ha närstående på det sättet.
Mm. Ja. Men bra avslut tycker jag på det här avsnittet. Att dels att försöka hitta en liksom vägen mitt emellan de här extremerna. För det vill vi. Och samtidigt som man behöver prata om det. Men då måste man göra det med debatten.
Så precis, att, så tänker jag.
Mm. Tack Rigmor. Vilket intressant avsnitt.
Var det det?
Ja.
Ja.
Vi
tack
ses,
för du var.
Ja, vi ses nästa vecka. Och följ oss på Instagram och Facebook. Så håller vi uppdaterade om vad som händer. Tack.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.